Vanna, idag ska vi ju prata om någonting som kanske faktiskt blir det tyngsta någonsin i tema. För att vi ska prata om självmord, när man själv inte längre har lust eller ork att leva. Och att man är villig att ta sitt liv. Det är få saker som kan beröra mig så mycket som just det här ämnet. Vad känner du, var det självklart för dig att vi skulle göra ett avsnitt på det här temat?
Ja, men det var det ändå. Jag menar att det är så viktigt ämne, men jag håller med, det är ett väldigt tungt ämne. Men jag tror att det är så viktigt. Framförallt så har vi ju väldigt mycket unga lyssnare. Och tyvärr så är det många själv tacklas med de här tankarna. Eller så har man anhöriga som man är orolig för. Och det viktigaste i hela avsnittet, om man ska ta med sig någonting, så är det att våga prata om det.
Verkligen. Jag kan också säga att jag har ju jobbat på barnmedicin nu i sommar och då blir man också inblandad lite i barnpsykiatri. Och det är fruktansvärt hemskt att med ens egna ögon se unga, alltså vi snackar 15-åringar, som mår så dåligt psykiskt att de inte längre vill leva. Och det är inte en, utan det är flera, och det är också bara en bråkdel av, alltså det jag ser är bara en bråkdel av de som finns där ute. Det är ett verkligt problem som jag verkligen själv tror att vi behöver våga prata mer om det. Vi behöver vara bättre på att stötta varandra i det. Jag tror hela barnpsykiatrin och psykiatrin i allmänhet behöver få ännu mer uppmärksamhet och resurser. Så det känns jättefint att vi kan dela det här tillsammans med psykiatrikern Birgitta Huva. Ja, då har vi äran att välkomna in Birgitta Huva som är psykiatriker i Svedsbyn i Piteå. Och Birgitta är som sagt specialistläkare inom psykiatri och har en subspecialitet inom ätstörningar. Du har mer än 20 års erfarenhet av att vara chef inom psykiatrin. Och driver sin egen firma idag, Gibnova. Och där har ni fokus just på att stärka psykisk hälsa och suicidprevention. Vilket vi ska prata mer om idag, just det här med tema suicid. Dessutom så är du engagerad i Centerkvinnorna som jobbar med jämställdhetsfrågor. Varmt välkommen, Birgitta.
Tack för det. Jätteroligt att få träffa er i ett sånt här viktigt sammanhang.
Vi är glada för det. Var det en duglig presentation av dig eller har jag missat? Eller om...
Nej, men det är väl så att när man ska prata om många års CV så att säga och samla det så måste man plocka ut en delar av det som har hänt. Och då klart och väljer man kanske det man tycker passar bra också med det syfte man har med ett möte. Men jag vill också poängtera faktiskt att dessutom så har jag i nuläget ett uppdrag som regionråd i Norrbotten, Region Norrbotten. Mm. Så att jag, och där ansvarar jag bland annat då för folkhälsofrågor. Och det inkluderar att jobba också med den psykiska hälsan och psykiatrifrågor. Så att jag fortsätter att på olika sätt försöka påverka förutsättningarna för hälsa i vårt län.
Wow,
spännande.
Det gäller ju att man känna att man kan ta vara på det man har lärt sig och mött och kanske också föra det vidare. Att få de här ringarna på vattnet eller öka förståelsen har ju till det jag brinner för. Och då känns det som att det har jag bättre eller goda förutsättningar med att göra som regionråd. Och det är då för Centerpartiet.
Ja, men vad innebär det här regionrådet? Är det arbete, alltså en tjänst som du jobbar med och får betalt för, eller är det mer en ideell verksamhet som du sysslar med?
Tänk så bra att få uttrycka det. Det är alltså ett uppdrag som man har när man har ett ersatt uppdrag.
Ja.
Så att man är liksom förväntas då ta ansvar för vissa frågor, delta i regionfullmäktige, styrelsen och på, i olika sammanhang. Mm. Och där kunna företräda den politik som man har så att säga, lyft fram i sin i valrörelse till exempel. Och då är ju kvinnornas jämställdhetsfrågor viktiga frågor för mig. Så det, min roll passar mig väldigt bra tycker jag.
Spännande. Hur stor del är det av din vardag idag? Alltså, jag försöker få en bild av hur din vardag ser ut idag och det du jobbar med. Är det till största del det politiska? Inom...
Det är ungefär 60% som min tid används till att jobba med de frågorna. Men eftersom de berör varandra och så drar jag nytta av det ena, i de olika sammanhangen.
Jobbar du fortfarande kliniskt också med patienterna?
Ja, jag kan säga det att i det kliniska sammanhanget så erbjuder jag idag bara rådgivande samtal. Och det innebär att jag hjälper en individ som kanske har en svår situation att sortera. Vad är det egentligen som utgör vad i den här situationen? Vad är det som är så belastande? Hur ser mina stödinsatser ut? Så jag har enstaka rådgivande samtal. Och sen har jag utbildningsinsatser då inom uppdrag, psykisk hälsa och självmordsprevention. Så att jag är inte kliniker så att jag behandlar, medicinerar och sjukskriver. Men däremot så upplever jag ju att en del har stor nytta av att lyfta fram den bild som de då har utav möten med vården eller med andra aktörer och som de då behöver sortera i för att orka med sin situation.
Är detta då, när du beskriver att du ibland kan vara rådgivare till patienter som jag förstår det. Mm. Är detta då en del av det du gör inom ditt eget företag Givnova?
Det är det jag gör inom Givnova. Och det är alltså, jag kallar det för konsultativa samtal, rådgivande samtal. Så att de får liksom chans. När du jobbar som behandlare så är det ju ofta så att du lyssnar av och sen kommer du med en bedömning. Men när man jobbar som konsult rådgivare, då kan man faktiskt också återkoppla vad man ser redan under samtalet. Och det är ändå individen som avgör hur går jag vidare med det här. Det är inte jag som ordinerar, utan det är individen som tar ställning till, ja men det här stämde bra för mig. Eller det här kändes nog som att jag orkar inte med det just nu. Och då är det ingen liksom ordination från mig, utan det kanske är en rekommendation eller det kanske är någon slags bild utav hur jag uppfattar ändå att situationen är belastad, överbelastad eller osorterad på olika sätt.
Så fint. Då måste jag få flika in med hur jag faktiskt hittade dig. Jag har inte hört talas om den här typen av tjänst från en läkare tidigare. Att man har den här lite på sidan av konsultationen till patienten. Men hur det kommer sig att vi faktiskt sitter här idag och poddar är för att när jag var på barn, eller jag jobbar ju nu i sommar på barnmedicin och där stötte jag på en mamma som var inne med ett av sina barn. Och hon berättade i förtroende till mig om ett annat, hon har flera barn och ett annat av hennes barn som hade haft en svår ätstörning och inte lyckats få bukt på den trots att de har försökt otroligt många behandlingar och tagit hjälp från vården på flera olika sätt. Men så nämnde hon ditt namn och berättade om hur du har hjälpt det här barnet ur sin ätstörning till att bli frisk. Och det var så jag kontaktade dig. Jag tycker bara att det var väldigt fint att få höra dig själv beskriva vad det är du faktiskt arbetar med.
Mm. Tack för det.
Mm. Jättefint. Jag tycker det är ett utmärkt tillfälle. Personligen känner jag att jag vill fråga dig som har lite med insikt i den politiska situationen. Hur mycket satsas det för tillfället för ja, men både psykisk hälsa men framförallt psykisk hälsa hos unga känner jag att jag är nyfiken på. Mm. Hur stor fråga är det liksom politiskt för nu tillfället?
Det är ju en väldigt, väldigt viktig och prioriterad fråga men också en komplex fråga eftersom vi vet ju alla att när man är ung så det är ju liksom inte frågan om frisk eller sjuk, utan det kan vara många olika faktorer som är med och påverkar att det blir en svårighet att hantera den situation man lever i. Och det satsas väldigt mycket i sjukvården, det satsas mycket också i samhället i övrigt, det satsas i kommunerna. Men det svåra är att vi måste alltså se till att detta synkas. Så att man får liksom den insats man behöver utifrån var man är. Och då blir det så tokigt. Om vi pratar bara just om detta. Att många hänvisas till barn- och ungdomspsykiatrin. Som ju är en väldigt begränsad resurs. Specialistresurs. Samtidigt som vardagen ska mötas utifrån de problem och behov man har i skolan till exempel. Och då har skolan ett uppdrag att erbjuda insatsen. Och SOS har ett uppdrag att erbjuda insatser. Och om man istället hänvisar till den enhet som har smalast uppdrag. Och så låter man det hela då ligga i en kö för att komma dit. Utan att göra något. Då blir det ju helt fel. Man måste alltså vara helt enkelt stötta upp barnet och den ungas livssituation utifrån de aktörer som är involverade. Man måste också stödja föräldrar. För det här med föräldraskapet kan ibland vara otroligt svårt. Och jag tänker att det kan då vara en roll som jag, utan att jag önskar attrahera klienter. Men just det konsultativa kan då hjälpa till exempel en förälder att känna att jo, men jag har få bättre grepp om vad det egentligen jag ska göra eller kan göra.
Absolut. Vi ska ju prata idag, fokusera som ett stort ämne i självmord. Vilket är väldigt, upplever jag i alla fall, en svår fråga att lyfta och prata om. Jag tänker, nu pratar vi om förälder och barn. Om en förälder skulle vara orolig att ens barn mår så pass dåligt att man misstänker att den kanske har en självmordstanke eller så. Kan man lyfta ämnet och prata om det som förälder eller kanske som en vän, alltså oavsett som en anhörig?
Alltså när det tragiska är ju att för barn och unga, alltså redan barn kan då få den här typen av reaktioner som har att göra med en hopplöshet eller en känsla av att inte mäkta med sin situation. Och det kan då ta sig olika uttryck, men det kan också ta sig uttryck i att jag vet inte om jag orkar leva. Och självklart är det då viktigt att de som finns omkring ser att nu är det någonting som liksom egentligen har blivit för grumligt eller för tufft för den här unga människan och våga prata. Och det kan vara kompisar, det kan vara någon i skolan, det kan vara föräldrar eller det kan vara nära. Sådana som finns, alltså vänner eller som har chansen att sätta sig ner en stund och säga men du, det ser ut, du verkar inte må så bra, vad är det egentligen som händer? Och hjälpa till att börja sätta ord på den här situationen. Och idag så, vi har ju lite grann förberett vad kan det vara för situationer. Vi vet att idag så finns det många människor som är utsatta för till exempel nätmobbing. Eller de kan ha varit med om något väldigt svårt som de egentligen inte vill berätta för någon. För att en av de stora riskfaktorerna är att man upplever en skam. Om man upplever en skuld som egentligen inte är relevant, för att det är inte barnet i sig som skulle kunna ta det här ansvaret, utan det är en situation som har uppstått då i ett olämpligt möte eller i ett utnyttjande eller i en utsatthet. Så att stanna upp, våga sitta ner om man känner att man har förutsättningar att ge en liten stund, för det brukar ofta inte krävas jättelång tid, utan mer en fråga om att ja, men någon ser mig, och så kanske erbjuda att ja, men du kan inte prata imorgon också, eller man liksom visar på att man förväntar sig en fortsättning eller erbjuder en fortsättning. Så det där med att våga fråga och våga stanna kvar, våga bry sig på det där positiva, omsorgsfulla sättet. Alltså jag ser det. Jag tycker det verkar inte må så bra. Vad är det egentligen som händer? Vad är det som oroar dig? Det är inte så konstigt. Ofta är det inte alls konstigt när man börjar prata. Att det faktiskt finns en oro. Och ibland en riktig svår upplevelse i bakgrunden.
Ja, jag upplever att vi är många som är ganska rädda för att sätta oss och prata. Både om man ser någon annan person som man är orolig för. Men även från personer som kanske inte mår så bra. Att man är väldigt rädd för att be om hjälp. Vad tror du att det kan bero på?
Men jag tänker att vi har på något vis fostrat sig att man ska klara sig och att man ska mäkta med sin situation. Och att man förväntar sig i den här utvecklingen vi har haft utav att man ska vara väldigt självständig och kapabel, så är man rädd för att visa svaghet eller visa att man behöver. Samtidigt som det är ju den här typen utav situationer som också bondar oss på olika sätt. Att vi faktiskt bryr oss om varandra, att vi får se varandras svaghet. Men gärna att det då inte bara den ena som så att säga känner att jag har alltid problem och du har inga problem alls. För det kanske är så att bara genom att man i ett sånt sammanhang vågar säga, men vet jag, var med om någon liknande. Jag vet inte om det är lika svårt som för dig, men jag har också haft stunder när jag har känt mig väldigt, väldigt uppgiven eller ledsen eller utsatt. Och då känner man att man inte är riktigt lika ensam. För ensamhet är en sån här riskfaktor för oss när vi upplever svåra saker. Man tror att man är den enda som lever och upplever den här typen av situation. Och då fylls man med skam och otillräcklighet. Mm.
Det där har jag verkligen egen erfarenhet av. Jag har varit väldigt öppen både i min närhet fysiskt men även på sociala medier om att jag själv har också haft en väldigt svår ätstörning och varit inneliggande och tampats med det i flera år. Och någonting som har varit en konsekvens av min öppenhet kring det är att jag har fått ett så otroligt stöd både under och efter min utmaning ifrån andra personer som har erfarenhet eller också är i den problematiken. Och det har verkligen varit ovärderligt att få det stödet och få känna att man inte är ensam. Och sen nu efteråt när jag känner mig att jag mår bra och är frisk från det. Att nu kunna vara ett stöd tillbaka till de som är i det nu. Mm. Och det är så fint att se det förtroendet även om bland ens nära vänner. Och det som är i ens omgivning att det känner att om hon pratar öppet om det, då kan jag prata med henne om mina problem. Mm. Det blir något, det blir en sorts bonding som är någonting utöver allt det här andra vardagliga ytliga pratet.
Verkligen. Det jag tror, om vi går tillbaka till just det här att finnas där för sina anhöriga och prata. Många kan vara rädda för att den personen man då sätter sig med och lyssnar, om den då uttrycker en djup hopplöshet och liksom även självmordstankar. Hur man som en mottagare ska gå vidare med de saker man hör. Om någon nu misstänker, eller vad tycker du att man ska göra om någon är så pass, mår så pass dåligt och är så nedstämt att man blir verkligen orolig?
Mm. Så jag tänker att om man har en sån där oro så är det bra om man röstar sig med lite grann. Inte bara med att man är orolig utan också att man ökar sin kunskap så att man inte behöver signalera så stor osäkerhet inför situationen. För att det är nämligen väldigt, väldigt vanligt att man upplever att man mår väldigt dåligt. Och det är väldigt vanligt att man också överväger och tänker på självmord som ett alternativ i svåra situationer. Men det är fortfarande betydligt eller mindre vanligt att man också går vidare och gör något. Men att genom att prata om det och få en känsla av att jag är inte ensam i den här känslan heller. Andra har också upplevt det, men de har hittat vägen ur. De har hittat sätt att återfå sin livskraft och sin livsmotivation. Och inte minst genom att det faktiskt finns ett möte med andra människor. För ensamheten är en riskfaktor. Känslan av att man blir så ensam i den här upplevelsen att det fångar en på något vis. Istället för att man faktiskt kan prata då om att jo, väldigt många upplever det här. Det är faktiskt väldigt vanligt att man någon gång tänker att överväga det som ett alternativ. Men de flesta hamnar då i att de hittar lösningar för att gå vidare. Och ett sätt som sagt är att dela situationen och upplevelsen. Kanske också upptäcka att ja, men alltså det jag upplevde som var så farligt och så hemskt och så skrämmande och så skamligt. När någon annan pratar om det så blir det mycket mer begripligt. Men blir också hanterbart och det blir lättare att säga att ja, men det här är inte så allvarligt att man inte kan leva med det. Man kan faktiskt göra något åt det. Och vad är det mest akut då? Ja, ensamheten efter en separation. Att man har förlorat pengar. Att man har gjort bort sig i något sammanhang. Man är inte ensam om sådana upplevelser. Och att genom att våga prata om det och så kanske sortera fram. Vad är då det mest svåra i det här? Kan jag hjälpa dig på något vis att sortera ut det? Och då kan det vara en praktisk insats man behöver hjälpa till med. Men man kan alltså ge ett emotionellt stöd för att komma ur den här, man ska säga att man är i kvicksandsläge. Man har liksom hamnat i något där tankarna hela tiden bara drar in ner. Istället måste man få chans att titta sig omkring och säga, ja men det finns faktiskt hopp. Det finns andra vägar att gå än den här hopplöshetens väg.
Det låter som att den anhöriga kan göra väldigt mycket bara genom att avdramatisera situationen. Visa att man finns där så att man inte är ensam. Och som du sa så finns sortera, att försöka förenkla kanske situationen och se vad som är det största problemet här och nu. Mm. Och se hur man kan ta sig an det.
Mm. Och samtidigt vill jag bara säga just den här, för anhörig, så utifrån sett så kan man ju vara ganska klar över att det här är inte så allvarligt som personen uttrycker det. Men det gäller att klara av att stanna kvar och lyssna in. För att det är fortfarande så att upplevelsen när man sitter i det här, det är ju att den är fullständigt hopplös. Så man är ganska stressad och man är ganska känslig för att någon annan ska tycka att man är dum eller att man är liksom ointelligent eller något annat. Utan vitsen är att våga stanna upp i det och sen återkoppla igen. Men alltså när du hör det här, vad tänker du då? Alltså är det något jag kan hjälpa dig med och så vidare. Att man behåller känslan av att förstå att situationen är krävande. Sen får man komma ihåg att ibland märker man ju att någon faktiskt inte vaknar upp eller inte responderar, inte svarar på att man närmar sig. Då kan det ibland vara läge att man också måste hänvisa till professionell insats. Alltså att allvarligt är så, att det är så pass allvarligt att man behöver överväga att kalla på hjälp. Alltså självmordsprocess är ju i praktiken en livsfarlig process. Så det gäller liksom att komma ur det här spåret så tidigt som möjligt.
Det där tycker jag är en bra poäng, men också en väldigt svår poäng. Det här med att det finns också ett tillfälle då man som anhörig måste kanske sätta ner foten och ta professionell hjälp. Jag upplever att det kan vara väldigt svårt att veta när det är så pass allvarligt. Jag tänker bara, nu är jag inte någon nära anhörig, men jag känner ändå till att det finns individer som man kanske inte ens har märkt må dåligt. Och sen har de, vaknar man upp och så får man på något sätt veta att den här personen har tagit livet av sig. Mm. Det känns som att, hur ska man veta när det har gått för långt? Eller när man bör se till att den här personen ska få professionell hjälp?
Jag hade faktiskt en sån här häromdagen, väldigt nyligen, en patient som utåt sett verkade ha allting väldigt bra. Hade två barn och sambo och socialt liv, men hade börjat dra sig undan väldigt mycket från vänner och så. Skötte sitt jobb och liksom utåt sett såg allting bra ut, men kom in till akuten som en självmordsförsök som inte lyckades då. Hon fick hjälp först på IVA och sen därefter på psykiatrin. Men det var en sån situation där jag tänkte att bara utåt sett, när jag pratade med henne efteråt, så verkade det som att verkligen ingen hade förstått det. Inte ens sambon som bodde med den här personen hade förstått att hon mådde jättedåligt, för hon var så duktig på att dölja det. Mm. Jag ville bara ge det som en exempel att det verkligen är, det händer ofta att även de närmsta inte ser det.
Ja. Nej, men alltså det du beskriver är ju också en realitet. Och det är ju, för en del är ju den här processen, självmordsprocessen, något som man håller inom sig och som man ruvar på, så att säga, i förhållande till en svår situation. Man upplever ju att någonting har krackelerat i förhållande till ens egen livsförmåga. Och nu pratar du, om jag uppfattar det rätt, en person som är mitt i livet. Som har kanske dessutom varit i haft den här typen av svängningar även tidigare. Men inte sällan så upptäcker man ju det när man då pratar med en som har gjort ett självmordsförsök. Att det är inte första gången, eller åtminstone inte första gången tanken har uppstått. Och att man någonstans har man kanske dessutom erfarenhet av att någon närstående också har dött i ett självmord. Alltså det ökar risken väsentligt, för att då finns den handlingen på något vis lite förberedd i ens tanke. Och därför blir det så viktigt när man möter någon där man är orolig att man också försöker få kännedom om det finns. Har du varit med om det här förut och hur löste du det då och sådana där frågor. Och är man doktor och möter det, så har man ju också en skyldighet att faktiskt ställa lite obekväma frågor. Man får inte alltid ärliga svar. Man får ju komma ihåg det att även en doktor kan få, så att säga, fejkade svar. Anpassade svar, för att patienten kanske vill på något vis lugna situationen genom att säga det. Och lugna det, eller hindra den egna upptäckten, så att säga. Och det här är svåra bedömningar. Men jag tänker att det är viktigt att när en sån situation uppstår, man kommer in efter ett självmordsförsök, då är ett kardinaluppgift att verkligen ge tid att prata om vad var det som hände. Om man har nu forskat och visat på att om man klarar av att verkligen ge utrymme för en noggrann berättelse om vad som hände, och så ökar chansen att man också kan motverka att det uppstår igen. För den största risken för ett nytt självmord och ett fullbordat självmord, det är tidigare självmordsförsök. Så man har en chans i det här läget, och då bör man med respekt för hur allvarligt det här tillståndet är verkligen avsätta tid både i kartläggningen utav vad var det som föregick, men också i att följa upp och helst den person som har fått förtroendet, så att man kan fortsätta på hur går det nu och hur är det med, alltså man kan påminna om det som kom så där tidigt efter självmordsförsöket. Det finns det chans att man hittar de här huliganerna, eller vad ska jag säga, hullingarna kanske man ska kalla det. Inre huliganer. Som alltså är med och underminerar livskraften när man ställs inför vissa upplevelser.
Man har forskat och sett att det är en skyddande faktor om man efter ett självmordsförsök får prata om detta och bearbeta. Då skulle jag vilja gå in på det här, varför mår vi så dåligt idag trots att vi har det så bra? Jag tror till och med att det finns en bok eller liknande som heter just så.
Kan vi dela upp det? Vi har ju berört lite att ungdomarna, eller vi unga, kanske har mycket press från alltså social press, både sociala medier och även från vänner. Vi berörde lite om, vi kan lista upp kanske lite saker för alla åldersgrupper. Sen pratade vi om skilsmässa vid medelålders, eller ja, vad ska man säga, vuxenlivet. Det finns ju flera faktorer där också. Och sen är det inte alls sällsynt att äldre personer också tänker på självmord. Eller, om vi kan ta liksom en åldersgrupp för sig.
Utbilda gärna i åldersgruppsfaser, för att det är olika faktorer som är med och påfrestar. Och om vi börjar med din fråga, Elsa, när det gäller vad som gör att vi mår så dåligt. Nej, men jag tänker att ett skäl till varför vi generellt upplever en högre grad av psykisk ohälsa idag, tror jag har att göra med att vi inte längre har samma typ av sammanhang. Vi har inte samma tilltro och tillit till att det finns liksom system som vi kan ta stöd av eller relatera till. Vi har inte, utan vi förväntas, och ni har ju hört om den här Worldwide Survey som visar att vi då i Sverige är de som är mest individuella och mest, så att säga, inriktade på vår egen självständighet. Om vi Det innebär ju då att man har inte samma känsla av att vi har hör samma med varandra. Att vi på något vis har motivation utav att vi faktiskt betyder något för varandra. Och då blir man mer utsatt. För man förväntas liksom ha lösningen i sig själv. Istället för att jag faktiskt kan lita på att vi har en kollektiv lösning. Vi är en grupp här som motiverar varför vi finns som människor. Och det här är ju mindre påtagligt för äldre människor. Om vi pratar om de här i åldersfaser. För att äldre har ju vuxit upp då under andra livsskeden. Under andra normsystem. Men då kan de å andra sidan då varit, ibland har blivit allt för hårt tuktade av de normsystemen. För de här förändringarna i vårt sätt att tänka är ju en reaktion på olika mönster som vi försöker på något vis bryta och slåss ifrån. Men även de äldre har ju då ibland den uppfattningen att det är de som ska avgöra om de, hur mycket de ska orka med och så vidare. Och för en del, särskilt äldre män, är ju det här en väldigt svår sits när de förlorar sin status, när de förlorar sin potens eller sin förmåga, sitt körkort och så vidare, så är det kränkningar av deras livsautonomi. Och då kan de drabbas av att livet är inte värt att leva om jag ska ha det på det här sättet. Jag vill inte leva som krympling, jag vill inte leva med en prostatasjukdom eller drabbats av skilsmässa eller att man har förlorat sin partner. Och det är då en sån faktor som kan bidra till att man, om man inte har då samhörighet där man har andra omkring sig som bygger upp eller möter upp ensamheten, plus att man börjar vara ganska trött, så kan man faktiskt, med anledning av att man också kan, man vet liksom vad man kan göra, man har samlat på sig kunskap, så säger man att den äldre gör inte flera självmordsförsök, utan den äldre dör i sitt självmord, i sitt självmordsförsök. Och eftersom det är majoriteten män, så använder de då metoder som ofta är också väldigt dödliga.
Jag upplevde, jag har två saker att kommentera om det här. Jag jobbade tidigare på geriatriken och det var inte så sällan en äldre person kunde sluta äta och bara bestämde sig för att man ville dö. Och det är ju inte samma sak, eller då man skulle alltid utesluta att det inte fanns en underliggande depression. För någonstans har vi också en autonomi att bestämma hur länge vi vill finnas. Alltså om man är multisjuk och har väldigt mycket belastningar på kroppen, så kan inte ens vi inom sjukvården bestämma att någon ska leva och liksom upprätthålla livet. Och den andra saken var att det var verkligen inte sällan att det liksom kom in personer som hade gjort självmordsförsök. Och även om man försökte stötta upp med äldre psykiatrin och uppföljningar i hemmet, så det var väldigt tragiskt när man skulle signera av sina anteckningar och såg att de hade ändå lyckats då ta av sitt liv. Trots att man är äldre eller har liksom hög ålder, så är det ändå alltid tragiskt, tycker jag. Men jag vet inte var går gränsen liksom, att man låter någon vara något vi kallar palliativ, alltså att man inte har aktiva insatser. Det är ju egentligen ett självvalt död också på ett sätt, om ni förstår vad jag menar.
Men då kommer du in på ytterligare ett perspektiv. Och dels vill jag ändå poängtera att du pratade om äldre psykiatri och du pratade om att man ju faktiskt även som äldre kan drabbas av depression. Och det är väl, många har den inställningen då att det är naturligt att vara deprimerad när man blir gammal. Och det är ofta en inställning man har medan man själv är i medelåldern. Om man tänker på åldrandet som ett tragisk förlust. Men det faktum är att även äldre kan då drabbas av en klinisk depression. Och ska då få chans att rekommendera sin sån behandling. För att om man har en depression, då kommer ju hela tillvaron att få den här gråa filten över sig. Och då kommer man också att söka metoder för hur man ska få ännu mörkare omkring sig. Medan om man får hjälp med sin depression, så kanske man upptäcker att man fortfarande har många skäl att hänga med och delta och ta del av vad som händer för barn och barnbarn eller grannar eller vad det är. Alltså livslusten kan väckas igen om det är en depression som har släckt den. Sen finns det säkert situationer där beteendet som man har inte då, alltså inte kopplat till depression, utan en uppgivenhet som kanske också har att göra med att man har drabbats av svåra sjukdomar, där man släpper in så att säga det dödsförlopp som ligger i sjukdomens art. Men vi får vara väldigt noga med att ändå säkra att om det är en depression, så ska man inte förhindras att få behandling för det på ett bra sätt. Och när man då pratar om de äldre, och just detta att äldre herrar i större utsträckning också upplever en uppgivenhet, även när de till exempel förlorar sin partner eller när de förlorar en självständighet, så är det alltså väldigt viktigt att omgivningen som finns i kring kan skapa, minska ensamheten och även motivera de små sakerna som kan ha att göra med att ha lite fysisk aktivitet, söka stimuli av intressen som man haft tidigare, för att minska det här suget efter att ge upp livet. För vi ser ju här i Norrbotten bland annat då att våran livslängd är alltså kortare än övriga landet. Vi har höga suicidtal, men vi har också höga hjärt-kärlsjukdomar, vi har höga liksom andra typer utav sjukdomstillstånd som påverkar livslängden. Och det är klart att om man inte heller då tränar sig och får chans att prata om hur man upplever saker, kanske man inte är beredd att jobba för att behålla så hög grad av autonomi som man kan, även på åldersdag.
Jag tycker det är väldigt intressant att prata om de här olika grupperna och olika bakgrunder till varför man kan må dåligt. Och jag har förstått det att, som du säger, är det män som står för större delen av självmorden, medan kvinnor gör fler självmordsförsök. Vad vet vi om bakgrunden till det?
Alltså det man menar är ju att dels så tror jag att vi i sjukvården är mer öppna för att ta emot kvinnor och se kvinnors psykiska ohälsa. Det är ju de som också har en större andel utav sjukskrivningar, och vi har större förståelse för att det kan finnas en psykisk ohälsa. Och det innebär ju då att man också kanske vågar söka hjälp på ett annat sätt, och att man använder sig, när det gäller självmordsförsök, så har man ofta använt sig då utav metoder där det finns chans att man också överlever, under förutsättning att någon upptäcker det. Och det innebär inte att man ska se det ungefär som att det var en chansning, utan snarare att det fortfarande finns en längtan efter att överleva. Att det, alltså risken är ju trots allt att man dör. Det är ju det som är ett självmordsförsöks yttersta konsekvens. Men tack vare att man kanske inte, att man använder det av metoder som med den här tvehågsenheten som man har, går att också avbryta med stöd utav sjukvårdsinsatser. Sen tror jag ju som sagt att man också fler kvinnor vågar erkänna att de mår dåligt. Och därför kanske man också kan möta upp dem i tidigare skede. Männen pratar inte på samma sätt. De har en annan typ av uttryck för sin depression. Och nu, det här är inte nu per automatik vederlagt, men vi vet att hjärtsjukdomar hos kvinnor tar sig ett annat uttryck. Och jag tror att depressionen tar sig ett annat uttryck för männen. Mm. Och att vi har alltså vi är inte tillräckligt uppmärksamma på att till exempel en överkonsumtion av alkohol kan vara ett sätt att döva en depression eller en depressiv reaktion. Och att vi måste alltså helt enkelt våga stanna upp och även i de sammanhangen prata med männen om, men hur allvarligt är det här? Du säger ju att ditt beteende nu ökar risken för att något, en psykologisk olycka ska hända. Och det som är tragiskt där är ju att väldigt många av de männens självmord är också kombinerat med till exempel alkohol eller droger. Som alltså reducerar deras omdöme och samtidigt har de då tillgång till mer dramatiska självmordsmetoder som gör att chansen att de överlever är betydligt lägre. Så att vi behöver alltså möta upp männen. 70% av de totala självmorden genomförs av män. 70% är ingen jämlikhet där, och vi ska istället sträva efter att vi får ner naturligtvis totala antalet självmord, men vi måste ge tydligare insatser till männen oavsett om de är unga killar i ung vuxen ålder, en jättestor risk, killar mitt i livet, vi har inte pratat så mycket om det, men det här med att vara mitt i livet och uppleva att man inte klarar av det, att man känner att man mäktar inte med sina livskrav och sina förväntningar. Det ökar risken att hopplösheten kan krypa in under skinnet och kanske dessutom kombinera sig med en psykisk störning, ett missbruk eller en beteendestörning. Mm.
Hur ska vi få männen att våga prata mer öppet om sitt psykiska mående? För det tycker jag är svårt.
Man har gjort flera väldigt bra insatser, särskilt tycker jag Västra Götaland, Skåne, alltså det är stora miljöer, ja även Stockholm naturligtvis, där man helt enkelt skapat män som pratar med män, och att man börjar liksom öppna upp för att ge män förståelse för de egna reaktionerna, hur man ska hantera sin tillvaro. Och det, jag tror att vi måste erbjuda dem helt enkelt typ mansmottagningar. Alltså att de behöver faktiskt få den här känslan av att här förstår vi att du som man också kan må dåligt. Och att det här uttrycket som vi har till exempel i en överkonsumtion av alkohol eller i våldsutövning eller annat kan vara signaler på att jag egentligen inte klarar av att hantera mitt liv. Det kan då öka risken för att jag också kommer att göra en handling som ändrar livet. Vi har ju väldigt, väldigt stora förväntningar och krav på de som är mitt i livet. Och mitt i livet pratar jag om som åldern mellan 25 och 65 eller där i kring. Där vi alltså förväntas klara en tillvaro, ekonomi, arbete, karriär och så vidare. Och går vi då tillbaka och tänker de som kanske är under 50, så har vi ju då väldigt ofta så att en situation där du antingen har barn eller inte har barn, där du antingen har utbildning och jobb eller inte har utbildning, där du kanske dessutom förutom de där icke eller barnen eller inte barnen har föräldrar som inte mår så bra för att de är liksom i den övre åldersgruppen, och där du dessutom kanske har på olika sätt fått effekter. Du kanske har drabbats av en sjukdom eller du kanske har drabbats av motgångar, och så kanske du dessutom drabbas av sorgheter i din relation. Och du förväntas liksom klara det här. Du förväntas klara att vara... Och om ni nu lägger märke till exempel när det gäller sjukskrivningstal, så ser man att de som har högst sjukskrivningstal, det är de som har många barn. De som har barn med olika typer av funktionsvariationer. Och de här sjukskrivningstalen är lika höga för män som för kvinnor i den livsfasen. Och då tänker jag någonstans att vi lägger så väldigt stora krav och förväntningar på människor att de ska klara av en självständig tillvaro. Och dessutom prata med myndigheter. De ska prata med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och så vidare. Och de ska klara av det. Men många av de här, en del av dem, de börjar alltså sin tillvaro med att hamna vid sidan om. Inte klara skolan och så vidare. Det är ju, vi vet ju att det här har stor betydelse. Och när de då hamnar i de här stora svårigheterna, så har de ju för lite så har de för lite skyddsnät omkring sig. Och kommer vi tillbaka till den här att man är sin egen lyckasmed så att säga. Förut så fanns det skyddsnät. Det kanske fanns människor som förväntades finnas där. Mm. För en del av de här finns det inga.
Jag tänker precis så som du säger, att knyta an till det vi pratade om tidigare, att livet kommer ju ha perioder då man kanske utmanas mer. Det kanske kommer flera svårigheter på en och samma gång, och livet för en period kan kännas övermäktigt, att man orkar inte med. Och just det här samhället vi har skapat idag, att vi är så otroligt individualistiska och man ska skapa sitt eget bästa liv och hela den biten, att då har man ju inte heller en möjlighet på samma sätt att kunna få stöttning när man själv har det tufft, och inte heller få den här känslan av att jag, alltså jag tänker att det är också en gåva att få känna att jag kan bidra till någon annans lycka, att kunna ställa upp för någon annan när den har en större utmaning i livet. Och jag tycker att det är väldigt bra poäng som du säger, just det här med att det kanske inte alltid är att vi ska vara vår egen lyckas med.
Jag tror att vi behöver alltså stötta upp det här med solidaritet och gemenskap och känsla av att höra samman i positiva grupper. Och sen träna oss också i att se ändå vad man har och inte bara vad man inte har, så att säga. Men rent praktiskt så är ju mitt i livet en väldigt, väldigt krävande livsfas. Och då gäller det att vi hjälps åt och tar stöd utav och att vi kan lita på ett samhälle som är beredd att finnas där ifall man går på pumpen. Att man kan få behandling ifall man drabbas av sjukdom och så vidare. För trots allt är det ju en livsfas där man också kan drabbas av sjukdom. Och psykiska störningar börjar ju ofta relativt tidigt. Men det kan alltså vara i ung vuxen ålder som de debuterar, och sen ska man då kämpa med det. Men som sagt, det jag är ute efter där är väl att just konstatera att hur man kanske under den livsfasen har påfrestningar från alla möjliga håll som då kan bidra till att man tappar fotfästet, och så kanske man drabbas också av skammen av att inte vara framgångsrik. Att prata med varann, att skapa nya nätverk, att skapa stödgrupper och att ta vara på att man kanske är fler som också är i en liknande situation, så att man behöver inte känna sig så otroligt ensam. Men drabbas man då av sjukdom, vilket ju kan finnas, eller man drabbas av ekonomisk svikt, då har vi ju att verkligen kunna erbjuda en bra insats för att komma upp på spåret igen. Och drabbas man utav någon form av missbruk, vilket ju inte alls är vanligt när man överbelastas, då gäller det att det finns på något vis förberedskap för att det här är tillstånd som kommer att behöva assistans över tid för att man ska orka med sin tillvaro.
Väldigt, väldigt, väldigt bra att du belyser det, och jag tror att personligen känner jag också att man behöver bygga upp en tillit, för att även om man vill ha hjälp så måste man också kunna, för att vara mottaglig måste man också kunna lita på de som vill ge hjälp. Det kan jag själv uppleva kan vara svårt. Att våga lita på varandra.
Eller jag tycker det är svårt att be om hjälp. Och jag tänkte bara nu när du nämnde allt det här. Med mitten på livet. Att man kanske själv ingår i den gruppen. Trots att jag tänkte att jag är liksom. Du sa ju 25 till 65. Man har ju börjat jobba fulltid och så. Och när jag flyttade till ett nytt nu ort och jag kände inte liksom så många här, så skulle man inte ha en, nu har jag ju en AT-grupp där jag kan lyfta frågor och sådär, och jag har min familj och så, men de bor i ett annat land. Och jag började bara här nu när vi pratar tänka på min vardag. För mig är det ju, ja, på CrossFit-boxen har vi ett gemenskap, men om jag inte hade den gemenskapen och lite gemenskap på jobbet, så vet jag faktiskt inte var jag skulle vända mig. Var kan man vända sig för att hitta liksom gemenskap och personer som man kan prata med? Det är inte så lätt. Det är inte så lätt att skaffa vänner när man är vuxen.
Nej, du har så rätt.
Inte för alla.
Och en av de här viktiga hörnpelarna när man pratar om hur man skapar balans i tillvaron, så brukar jag använda mig utav fyra hörnpelare för att skapa förutsättningar, och det är då familj och vänner. Det är då ett samhälle, en samhällsstruktur som finns då vad gäller kommunens insatser och rättsväsende och så vidare. Det är en sjukvård som fungerar. Men också engagemang i rörelser och föreningar och intressegrupper som gör att man förenar sig för att man delar ett intresse. Och det kan man, det är ofta där man kan hitta då en grupp där man också umgås för att man delar ett intresse, inte för att man måste göra en arbetsuppgift eller för att man är tvungen eller skyldig, utan man samlas. Och jag tror att det ska man inte underskatta, alltså det här med att söka grupperingar där man känner sig ha samhörighet, så att man delar intresse som inte bygger på att man är, behöver vara lika intelligent eller lika framgångsrik, utan man trivs med just det här. Man sjunger i kör eller man är i idrotten eller man är i kyrkan eller man är i politiken eller man är i facket eller man är så vidare. Och då får man någon form av hjälp att komma in i ett sammanhang som också kan väga upp lite grann till de påfrestningar som kanske finns då i själva yrkeslivet eller i familjelivet eller annat. Men det du beskriver, det är ju någonting som väldigt många upplever. Så därför när man har, om man tänker en arbetsgivare då som får till sig nya AT-läkare eller annat, börjar också stödja det här med att man skapar sociala grupperingar och kanske se till att man inte glömmer varann. Och jag tror att det är en framgångsrik rekryteringsdrive att skapa förutsättningar för också möten utanför själva jobbet.
Verkligen, det skulle vara intressant att se arbetsannonser som också kan skriva att det de erbjuder också är till exempel sociala aktiviteter på kvällar, kanske en gång i veckan eller vad det kan vara. Det hade varit väldigt roligt att se. Och jag vill också lyfta det du säger, något som vi har pratat om i podden i något tidigare avsnitt, om att hur viktigt det kan vara att som vuxen också behålla någonting av barnasinnet och behålla den här lekfullheten som vi har som barn. Det är så kul nu när jag är på barnmedicin och ser alla de här barnen, hur mycket fantasi, kreativitet och glädje de har. Och ja, men de gör saker för att de vill. Och det behöver inte finnas någon som helst poäng eller mening med det, utan de bara gör det av glädje. Och det tycker jag är så viktigt att försöka behålla in i vuxenlivet. Att man inte tappar det här att man kan göra saker bara av lust och glädje. Och att det inte behöver finnas ett syfte med det. Det tycker jag är otroligt fint.
Det är jätteviktigt att säga. Och det ingår i de här hälsofrämjande aktiviteterna. Så att behålla kreativiteten. Att ha den här glädjen i att kunna göra saker som inte per automatik är prestationer. Utan det är, och det kan ju vara rörelse, aktiviteter. Det kan vara konst eller musik. Och man ska inte tro att bara för att man gillar. Eller rättare sagt, man ska inte behöva vara duktig sångare för att sjunga.
Nej, men precis. Nej,
man ska liksom känna det, att det här är ett sätt att uttrycka sig. Man pratar idag om att man ska fuldansa. Man ska liksom röra sig.
Precis, precis.
Och det ska man göra bara för att man ska ha igång de här endorfinerna. Och jag tror att det är alldeles för mycket av det här med att kontrollera och reducera till prestation. Ja.
Det gör mig så ledsen så många gånger jag har fått höra av personer i omgivningen när det kommer på tal att jag tränar mycket och sådana saker, att, det man får höra tillbaka är men jag önskar jag också skulle träna, men jag är alldeles för svag för det, eller min kropp är inte i skick för det, eller jag har ont här så jag kan inte det. Det handlar ju inte om att man måste kunna allt, utan det handlar bara om att göra någonting och sänka tröskeln. Men med det här sagt så ska vi också avrunda och gå in på vår sista fråga som vi ställer till alla våra gäster, och det är ditt personliga bästa hälsotips.
Men det tror jag faktiskt är det här med att vårda glädjen i att skapa. Alltså att se, och det kan vara utan att för den skull lyfta upp det till en prestation, utan istället bara få hänge sig åt att måla, rita, återbruka. Jag använder mig av gamla fönster och gör vävar i, och så känner jag liksom bara flowen när jag håller på.
Ja, fantastiskt. Fantastiskt fint. Det har varit otroligt värdefullt att få prata med dig och om tunga men väldigt viktiga saker. Jag känner mig stärkt av samtalet även fast det har varit tunga saker vi pratat om.
Mm. Verkligen, det ger mycket till både privata, alltså personliga livet, men jag tar också en hel del med mig till yrkeslivet och till möten med patienterna.
Det är så jätteroligt att få prata med er och märka ert engagemang, men också den här känslan av att ja, alltså känna igen sig under sina unga läkarår och den här känslan av att, som jag vill gärna förmedla, det är otroligt intressant att jobba som läkare och det finns otroligt mycket som man kan bära med sig och ja, egentligen så är ju psykiatrin det bästa området, men det har ni kanske inte upptäckt än.
Jag tycker det är jätteintressant. Det är svårt men intressant. Ja, jag brukar säga det och skriva det ibland i texter att livet är så mycket. Mm. Och det märker man verkligen i psykiatrin, hur mycket, vilka toppar och dalar det kan vara och allt vad livet kan erbjuda, högt och lågt. Ja. Stort tack Birgitta.
Stort tack.
Jättetack till er.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Om jag säger psykisk ohälsa till dig nu och jag säger Värna kopplat till psykisk ohälsa, vad dyker upp? Hur mår Värna? Hur har Värna mått?
Wow. Nu när vi spelar in detta, det har varit en väldigt speciell vecka för mig, kan jag säga. Det är länge sedan ni mådde så dåligt som ni har mått den här veckan. Och det jag ska kanske dela med mig från det är att jag märker att när jag mår dåligt i... Alltså det är klart att livet går i vågor. Men när jag mår dåligt flera dagar i rad så är det vissa samma hjärnspöken som lyfter huvudet varje gång.
När jag tappar fotfästet och det känns rörigt i områden som är viktiga för mig i livet så brukar alltid mitt kontrollbehov riktas mot träning och kost. Och det är ett exempel på sådana hjärnspöken som jag har jobbat med mycket och insett att det inte är den vägen jag ska gå. Men varje gång någonting skakar mig i livet så är det väldigt lätt för mig att tänka på okej, men det som jag kan kontrollera är träning, kost, min vikt. Och det är väldigt lätt att hamna där.
Vilket backar bandet till kanske de åren som jag mådde allra sämst. Jag har, som kanske vi alla, så har jag haft liksom perioder då jag har mått dåligt och gått hos en psykolog. Och faktiskt det som är speciellt för mig den här hösten är att jag har avslutat min kontakt med en psykolog. Så att jag har inte på samma sätt de här tillfällena då jag ska prata om och blicka inåt så. Vilket gör det kanske lite svårare. Jag tycker att det gav mig väldigt mycket under de åren som jag fick prata och diskutera, liksom analysera mina beteenden. Och det som jag kanske också vill lyfta är att jag tror att det är mycket vanligare än vad vi tror att fundera på att ta livet av sig. Alltså de tankarna kan ju komma när man är deprimerad. Trots att man inte gör aktivt någonting för att liksom agera. Jag minns själv när jag var som mest nedstämd och hade då börjat behandling mot depression. När jag stod på en takterrass på en byggnad som jag bodde på. Och bara tanken att få en paus. Alltså bara liksom komma ut från sitt huvud och inte behöva hela tiden var mig själv. Det låter hemskt. Alltså, det låter jättejobbigt att säga det idag. Men jag kunde förstå att folk tar droger för att få en paus från verkligheten. Och det var några gånger som jag liksom bara lekte med tanken. Du vet, att tänk om man skulle hoppa så skulle man. Då skulle man kanske få en paus. Så jag tror att det är mycket, mycket mer vanligt. Och jag tror att det avdramatiserar hela. Lite grann om vi skulle våga säga det högt att när man mår dåligt så är det en del av sjukdomsförloppet att man bollar med sådana tankar. Sen är det väldigt viktigt att man har någon att prata om det med så att det inte liksom växer inombords.
Men Jag är helt med dig på det du säger. Och jag kan verkligen relatera till det du beskriver om att jag har också haft sådana perioder i livet och jag har mått väldigt dåligt. Och då är det inte bara att man har en dålig dag, utan då har det varit dåliga månader eller år. Och depression, ångestproblematik. Och i sådana stunder när det är under en längre tid, det händer att man känner att det blir för mycket. Man orkar inte och känner de här känslorna av att det vore faktiskt skönt att bara få försvinna. Bara få slippa all ångest, alla jobbiga känslor inom sig. Mm. Jag är övertygad om att i alla fall några av dem som lyssnar har åtminstone tänkt tanken. Jag tycker alltid, alltså det väcker alltid väldigt svårbegripliga känslor inom mig när man pratar om det här ämnet. För mig finns det flashbacks från när jag hade min ätstörning, och jag har berättat öppet om det här tidigare, så jag kan också berätta öppet om det igen, att den dagen när jag fick reda på att jag skulle bli tvångsinlagd, då svartnade det för mina ögon och ångesten blev så stark över att jag visste då att jag skulle bli liksom på riktigt som inlåst på sjukhus. Mm. Att jag försökte ta mitt liv. Jag kände att jag måste fly. Jag klarar inte det här. Jag kommer inte klara av den här ångesten. Tack och lov att jag bodde hemma och hade någon som upptäckte mig. Men jag menar, för mig är det viktigt att dela det för att visa att man kan må så pass dåligt att man till och med går till handling. Mm. Och därifrån sen kunna vända det och känna att man får ett liv som är fullt av livsglädje. Och känna att liksom idag inte alls ha de tankarna överhuvudtaget. Sen är det klart man kan ha dåliga dagar, men det är en helt annan sak att ha dåliga dagar och att känna att man inte vill leva. Jag tror att det är superviktigt både att våga prata när man är i det. Man ska veta att man inte är ensam, men också kunna få det här hoppet av att det finns andra som har varit i liknande situation och som inte är där idag. Så om det kan bli så för dem, så kan det bli så även för dig eller mig. Verkligen. Eller vem som helst.
För som vi nämnde här så är det ju just den här djupa hopplösheten, och i tillägg på det en annan väldigt svår känsla, och det är skam. Man känner så mycket skam över situationen, eller jag i alla fall gjorde det, att liksom våga säga det högt. Det är sån motstånd att berätta att man mår dåligt eller att man har tänkt på de tankarna. Så att, det är verkligen någonting värt att lyfta.
Ja.
Så jag är väldigt, väldigt tacksam för att vi fick göra det här avsnittet, och jag hoppas att det hjälper någon att våga antingen prata eller ställa obekväma frågor.
Jag tänker att vi kan lägga lite länkar här i beskrivningen för poddavsnittet också, där vi vill skicka länkar till, om man vill läsa mer och vill veta vart man kan vända sig om man själv mår psykiskt dåligt, så finns det ju en hel del bra sådana organisationer. Så kolla i poddbeskrivningen så kan ni få länkar också för det. För jag tänker att när man själv är i det tuffaste, då kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig. Jag skulle säga att vem som helst som kan hjälpa, alltså säg till vem som helst, och om den personen själv inte känner att den kan hjälpa dig tillräckligt, så kan den åtminstone hjälpa dig att hitta fler personer som kanske har bättre kunskap och bättre verktyg för att kunna hjälpa dig. För att när man själv är så djupt i det är ju jättesvårt att ens säga det högt. Och om man själv då ska också börja fundera på vem är rätta personen att säga det till, det blir övermäktigt. Så säg det till någon, så får den personen se till att liksom vägleda dig och hjälpa dig. Så jag tror inte man kan göra en jättesnygg övergång från det här till våra lyckopiller och lyckokiller.
Nej.
Men jag tänker att det kan få vara så. Vi kan få hoppa från något lite tungt till vardag. Man behöver den balansen. Så jag vill höra, Vanna, hur är läget? Du sa att du har haft en riktigt tuff vecka. Jag vet inte så mycket mer. Nej. Vill du börja med din lyckokiller och berätta lite?
Du vet säkert hur det är. Eller jag vet inte om du vet. Men det har hänt mig i omgångar under utbildningen. Och nu den här veckan, när man får ångest eller blir ledsen på sjukhuset. Och det är liksom det mest opassande miljö att gråta. Men man känner liksom klump i halsen. Man känner bara, nej men jag kan inte, alltså jag kan inte hålla i det här. Eller jag kan liksom inte stoppa det. Jag försöker samla mig, du vet, gå till toaletten. bara ta en djup andetag, bara kom igen, typ nypa en på handen. Alltså jag har massa såna här grejer som jag har försökte i stunden. Men så har jag gråtit på jobbet. Jag har funderat den här veckan om man hade jobbat på ett annat jobb. Om det hade funnits liksom, jobbar man kontor så kanske man kan gömma sig på sitt kontor. Du vet, bara, ibland hjälper det att bara gråta ut sin liksom gråt. Eller när man har, när man är ledsen så kan det hjälpa
att gråta. Lätta på hjärtat.
Lätta på hjärtat. Och sen gå vidare. Men när det finns ögon överallt. Alltså det finns liksom inte ett lugna ställe där man kan gömma sig och bara få släppa på det. Och man har uppgifter att göra hela tiden. Och det är liksom tidspressad. Telefonen ringer. Man vill bara, egentligen man vill bara springa därifrån och fly. Och få ta hand om sitt liksom inre. Men istället behöva försöka sätta åt sidan känslor. Som ändå bara kommer som en våg över en. Det har varit min vecka. Jag har liksom försökt bara överleva från en dag till en annan. Apropå till skam. För att gå på sjukhus när folk såg på mig att jag har gråtit. Och alla bara frågar dig liksom, hur mår du, hur går det? Och det enda man kan säga för att det är så här i förbifarten är bara, nej men det går bra. Och det går ju obviously inte bra.
Det där kan jag tycka blir så fel på något sätt. Jag vet inte, jag har ingen lösning på det. Folk frågar av välvilja. Men när man frågar någonting och bara har tid för att höra bra. Ja. När det är uppenbart att någon inte mår bra. Kanske bättre bara ge en kram och gå vidare. Jag vet inte vad som är lösningen. Men det, för det, jag tycker personligen att om jag inte mår bra och det är liksom obvious. Och så ska någon ändå fråga hur mår du. Och sen så vet man också själv att de vill inte höra. De har liksom inte, de är inte intresserade av att höra på riktigt.
Nej.
Då är det typ bara oschysst att fråga. För det är typ bara jobbigt för en att säga bra. För man vet att man ljuger. Och de vet typ också det. Alltså,
exakt. Nej. Och det blir typ nästan lite värre. För att då blir det att man. För man är i en fight and flight mode. Alltså lite så här. Man försöker verkligen hålla ihop det. Så att jag tycker nästan att i de situationerna. Det är bättre att vara nästan som en kollega. Vara professionell och låtsas som ingenting. Och ta det när man är i en rum. Eller om man är orolig. Så skriva ett sms eller någonting. Men inte göra det på korridoren. Där du vet att jag kommer ändå inte kunna säga någonting. Hur det är på riktigt.
Och ibland, men okej, Vanna. Vad
är osäker på
allting? Jag har förstått att du inte har mått bra den här veckan. Och det är jättejobbigt att höra. Liksom. Eller det är tråkigt att höra. Men vad är det, har du något. Är det något speciellt som tynger dig? Eller.
Ja, alltså jag har försökt verkligen gå på djupet. Alltså, först och främst så har jag haft mycket mer ångest än vanligtvis. Och det är ibland svårt, för ångest är egentligen ingen grundkänsla utan det kommer från något annat. Kanske lärt mig hos en psykolog. Men att man oftast får man ångest av att man har täckt någon annan känsla och inte liksom tagit det där och då. Och så utvecklar det sig och så får man ångest istället. Så jag försöker gå på djupet och känna efter vad är det jag har flytt ifrån de senaste veckorna eller dagarna kanske som har utrett sig till att jag fick massa ångest. Sen har det varit lite några jobbiga saker på jobbet och du vet när det kommer liksom flera saker samtidigt när bägaren är redan full och så bara rinner det över och då när jag är i det stadiet så det finns ingenting som kan stoppa det. Och det var lite som Henrik sa till mig sen. Dels är det här att jag bor själv och jag tycker att det är inte roligt när man är i ett förhållande så är det inte kul att bo själv. Alltså man har ju ändå valt, jag har valt aktivt att jag vill vara sambo. Jag tycker inte det är lika roligt att prata FaceTime och sådär. Så det påverkar självklart liksom i det hela övergripande.
100%.
Trots att man har. Men så sa Henrik någonting för att vi har pratat mycket och det har liksom verkligen hjälpt mig. Jag är en person som, hur sa han nu, wears hard on the sleeve. Alltså när jag är glad så syns det på mig. Jag är väldigt glad och så här. Men när jag är ledsen så syns det också på mig. Så att jag är inte så duktig på att ha sån här mellanläge där jag kan bara vara off eller inte visa saker. Så att när jag är sur eller ledsen så syns det på mig. Och jag kanske behöver, eller jag vet inte riktigt. Det är det som är, kanske har varit problemet den här veckan. För det passar inte i vår arbetsmiljö att visa känslor på det sättet. Alltså man är ändå där som läkare och man ska stötta patienter. Ah, jag vet inte. Det är bara
Alltså, jag är så med på det här. Både du och jag är som en öppen bok.
Exakt.
Men jag tänker på något sätt. Alltså, visst, man kanske inte kan. Vi kan inte stå och gråta framför en patient. Där måste vi ändå vara professionella. Så är det. Men på något sätt har jag ändå känt att ofta att det har varit en styrka. Att jag kan känna med patienten. Alltså, nu sitter jag inte och gråter. Men säg att det är något som är jobbigt. Att jag verkligen ändå kan så här, visa empati. Och likaså när någonting är bra. Och man kan liksom få glädjetårar tillsammans. Och sådana saker. Jag har Absolut. Ofta fått det som en bra sak. Men sen. Ångest är ju en kategori för sig skulle jag säga. Som är. Det är bara jobbigt att man själv ska vara den. Jag tycker personligen att det är jobbigt att vara, veta om att mitt jobb här, mitt yrke är att jag ska vara den som ska få någon annan att må bra. Men så mår man så fruktansvärt dåligt själv inombords. Yep. Då är det så himla svårt att ge till någon annan. För allting känns så fake. När man själv inte mår bra. Och då blir allting bara. Alltså det blir som ett himla trassel och inget känns bra. Och så får man ännu mer ångest och så blir det en ond spiral.
Och alltså en sån sak också, jag hade glömt, jag trivde som fisk i vattnet på akuten. Alltså jag älskade mitt jobb på akuten. Och nu är jag på kirurgen och jag är på olika team varje vecka. Så tycker jag att alltså, motståndet att gå till jobbet och inte veta sin plats och inte veta vad man ska vara och vad de förväntar från en. Och jag har känt mig så otillräcklig. Och i och med att jag är nu på jobbet varje vecka. Alltså det är jobbigt att vara nu på jobbet en gång om året. Man som AT-läkare kommer till ett nytt team varje vecka och försöka känna in och göra allt rätt. Och inte trappa på tår och allt sånt. Och samtidigt vara sin sköna jag. Alltså det blir bara, det har bara blivit för mycket.
Jag förstår dig. Alltså, jag vill bara ge dig en stor kram. Det är jobbigt att vi inte är närmare varandra. Men jag förstår dig helt. Jag hade också en tuff tid i min ångest. När det kommer till att vara placerad på kirurgen. Jag vet inte vad det är. Om det är personerna. Ja. Men det är någonting i stämningen. Allting är hårdare. Och mycket.
Ja.
Jag vill säga hårdare och mycket mindre mjukt. Det är exakt samma sak. Men det är exakt så det är också.
Och nej men så är det.
Jag antar att det finns en anledning. Att de. Alltså. Jag tänker, nu låter det verkligen som att du pratar skit om kirurger. Men kirurger kan vara fantastiska också. Men jag tänker ändå, om man ska gå lite flummigt filosofiskt, psykologi också. Det finns nog, det ligger nog någonting i att de här personerna väljer ju att spendera större delen av deras arbetstid. Med att, det beror på vad man är för typ av kirurg, absolut. Men jag tänker ofta är det ju sövda operationer. Det de gör är ju att de är liksom inne och skär och syr och sådana saker. Och inte har lika mycket av det här emotionella. Att man pratar med patienten. Utan det är mycket som är under. Alltså det är mycket handjobb istället för det verbala jobbet så att säga. Så kanske ligger det någonting i att man är duktig på olika saker. Och de är mer hantverkare. Och vi är kanske lite mer. Vad ska man säga? Inte sociala men.
Eller så, exakt, jag förstår vad du menar.
Emotionella kanske jag ska säga. Folk får ta allt med en nypa salt och vi menar inget personligt mot någon utan det här är bara väldigt övergripande.
Tack att du fick dela mig med min ångest och en jobbiga känsla och dålig vecka. Sådana har vi alla säkert ibland. Men jag känner att det kanske börjar vända sig. Nu är det torsdag så det är bara en dag för jobbet och sen får jag en helg i Stockholm faktiskt. Men vad säger du? Har du mått bra den här veckan? Man behöver ju inte tvinga fram någon lyckokiller. Men jag vill bara veta hur du har mått.
Ja, nej alltså. Jag ska vara ärlig och säga att. Jag cyklade hem från stan. Och kände att jag. Fick verkligen fundera för att komma på en lyckokiller. Så det säger ju någonting om att. Jag mår nog ganska bra just nu. Och.
Härligt.
Ja, jag kan nog börja med min lyckopiller faktiskt. För. Jag har ju nu kommit in i mitt liv i Stockholm lite grann. 2 veckor här nu ungefär. Och den här, just nu, för de som kanske inte vet. Så jag är lite en mellanperiod nu. Jag har ju jobbat heltid som läkare i sommar. Och sen håller jag nu på och söker AT. Och har nu en period där jag inte har någon anställning. Utan jag jobbar med mitt eget företag där jag gör olika projekt. Jag har ingen anställning, så jag är fri. Mitt lyckopiller är att jag är så fri. Jag älskar det. Det är, alltså det är absolut utmanande också. Min lyckokille kan nog, nu när jag kommer in på det, kan nog bli lite ensamhet. Trots att jag bor med min sambo. Och jag har mina syskon och flera vänner i stan. Så på dagarna när alla jobbar kan det ändå ibland kännas lite ensamt. Jag har pratat med några vänner och även mina syskon om att vi ska börja liksom co-worka lite mer. Sätta oss tillsammans på kaféer och så. Så det känns toppen. Men jag har inte riktigt fått in en rutin på det. Så lite ensamhet i stora Stockholm. Men övervägande så känns det så bra att jag har, liksom, vad ska man säga, funnit mig i att jag inte måste göra supermycket hela tiden. Jag måste inte se till att mitt liv alltid är maxat. Utan nu får jag lite tid för att fundera på hur vill jag lägga upp den här dagen. Vad vill jag göra? Vad vill jag prioritera den här veckan? Och känna in och känna efter. Och typ igår, jag är så trött. Så jag la mig och tog en topplur mitt på den ljusa dagen. Och bara, jag känner efter mycket. Och jag känner mig väldigt stolt att jag gör det nu. Och som idag, helt spontant så lunchade jag med min lillebror. Sen tog han med mig, vi gick till Karolinska där han pluggade till läkare nu. Jag fick träffa hans liksom, polare i hans klass. Det var så mysigt, vi satt ute på en terrass och de pluggade. Jag jobbade lite, vi tog lite kaffe och bullar. Och de var så trevliga också, unga, eller ja, det var läkarstudenter allt från typ termin 4 till termin 11. Ja, jag vet inte, jag känner bara, det är det här som är livet för mig. De här guldklimparna i vardagen när jag får chans att jag har valt att ha den här typen av höst nu.
Ja, men vad skönt. Det är ju bra balans. Jag balanserar ut lite min trista vecka.
Och gärna om ett år, då kanske jag är den som sitter i Varberg efter en dag på kirurgen och säger ungefär exakt det du säger nu eller liknande. Jag kan verkligen tänka mig det. Och det ger mig också så här sorg i hjärtat eller i bröstet att jag så här, ja, nästan kan tänka att det kommer vara så. Och att det, ja, nej, och att man måste gå igenom det för att bli legitimerad läkare. Men det är ett helt annat kapitel som vi inte ska ta upp nu, för då kommer det här avsnittet aldrig ta slut.
Exakt, och jag ska nämna också att det är väldigt mycket positivt också på placeringen på kirurgen. Jag kan berätta om det, kanske göra en reel eller någonting, för det finns verkligen mycket positivt också. Så att vi ska inte smutskasta kirurgerna alldeles för mycket.
Då ska jag vill ha en reel om det, Värna. Det vore kul.
Ja. Ja.
Det vore kul. Värna, nu innan vi ska avrunda här så vill jag också höra om du, trots att du haft en tung vecka, har haft något ljus i mörkret. Lyckopiller, Värna.
Ja, men det har jag. Och det är kopplat till Varberg, den bästa staden i hela Sverige. För det är det enda
stället.
Ja.
Ska jag säga?
Ja.
Surf.
Alltså jag älskar det. Det var det finaste jag har. Det var typ bättre än alla surfgångarna under sommaren. Det är liksom fortfarande varmt. Det var 20 grader i luften. Jättevarmt i havet. Vi drog med min kompis Linnea. Hennes lilla Fiat fick på 2 surfbrädor på taket. Körde till Appelviken. Gick in i vattnet. Och bara, alltså, var själv där. Det känns som att man är osynlig och ingen ser en. Och att det är bara jag och havet. Och jag brukar faktiskt prata med vågorna. Och bara, jag har min helt egen lilla värld när jag är där. Man känner mycket. För att man ska, dels för att fånga vågor så måste man känna vilken våg man ska ta och satsa på och sådär. Men dels, jag har alltid älskat havet. Och att sköljas och få saltvatten överallt. Och liksom, bara ljudet är så terapeutiskt. Så att det är verkligen det bästa jag vet just nu. Och på en sån här tung, ångestig vecka. Alltså det var underbart. Jag hoppas att det blir mycket surfväder den här hösten. Och jag har planerat, jag köpte en sån här vintervårdräkt. Så att jag kan fortsätta surfa på vintern när det är is och så. Så det ska bli spännande.
Fint.
Ja, och kopplat till det här avsnittet också är viktigt att det gäller att hitta sina sätt att tackla med ångesten. Det kan vara allt från idrott till piano till
meditation.
Ja, exakt. Det finns så mycket möjligheter. Så det är bara att utforska.
Så bra avslut och lite för att summera det. Jag hoppas att alla som lyssnar ändå har en fin vecka och att ni tar med oss från det här avsnittet. Ni får jättegärna följa oss på, dels följa, prenumerera på vår podd och sen om ni tycker om det får ni jättegärna dela den med era nära och kära på sociala medier och följa oss på Instagram @lyckansläkare där vi växer så det knakar. Nu har vi fått över 2000 prenumeranter, Vanna.
Woho!
Yeah! Och sen har vi våra personliga Värna Madeleine och Elsa Hassler.
Så in och följ er och skriv ris och ros så vi är alltid öppna för feedback.
Ja,
ta hand om er.
Speak up och ta hand om er.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.